Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 215 för vecka 13 år 2017. David här i vanlig ordning, också även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Guten Abend.
Hej. Har ni haft en bra vecka?
Absolut. Jag har varit i Umeå, det var spännande.
Ja?
Nej, det var inte spännande.
Nej, men
det var okej. Mm. Ja, absolut.
Jag var i Berlin och såg en stor Scientologikyrka.
Ja.
Inte bara.
Är du medlem?
Nej.
Nej. Synd.
Varför? Nej, men det är väl inte bra att vara medlem där?
Du har dina, dina tetaner
intakt. Många diskussioner hade blivit mer intressanta här, tror jag. Mm. Istället för att vi sitter och håller med varandra så kunde du bara... Nej, så är det inte alls. Det är min e-meter här har sagt någonting annat.
Ja, men stor neonskylt stod det Scientologikyrkan på. Det var lite spännande. Mycket öl och trevligt och currywurst.
Ja, jag såg bilderna. Det såg trevligt ut.
Mm, väldigt, väldigt trevligt. Jag har inte varit i Berlin förut, men
nej.
Helt klart åka tillbaka.
Ja, jag har inte varit i den maten. Delen av Tyskland heller.
Nej, ja. Det finns väldigt mycket historia, uppenbarligen. Mm. Eller givetvis, men det finns fantastiska monument och mycket värt att se och mycket värt att äta.
Mm. Berlin känns som en sån stad som passar alla typ. Alltså mina svärföräldrar har varit där, de är över 70 och de hade jättekul och det är liksom kids åker dit och festar har jag hört också. Mm. Och sådana som vi som är lite mitt emellan.
Ja. Men ändå lugnt alltså, på något sätt. Det är konstigt nog.
Mm. Snart är det dags för dig att åka iväg, va, David?
Ja, på fredag. Så att, har ni hittat någon som ska hoppa in eller?
Jag har inte riktigt lyckats övertala honom, men nej. Jag hoppas fortfarande på det.
Vad fan, ja. Är han så eller svårflörtad? Då får han inte vara med, tycker jag.
Nej, jag menar
ska man behöva så här, tvinga hit folk?
Nej, ja, det är mer att jag har varit dålig på.
Nej, han är uninvited, bestäm det nu. Jag fixar någon.
Okay.
Vi får se, det löser sig säkert bra. Men ja, så att bara så alla vet att jag är borta.
Vi är ju redan osams här, så jag vet inte hur det ska gå.
Nej, men precis. Utan mig. Det är jag som håller det är jag som har lugnet här.
Det är väldigt skönt för oss att ha en gemensam fiende annars för mig och Henrik. Jag vet inte hur det ska gå nu när vi inte har det.
Nej, precis. Det är då ni omedelbart vänder emot varandra.
Det är lite
därför
jag vill ha med Arvemo, för han kan vara en bra sån.
Ja.
Så att,
en gemensam fiende.
Ja, jag kanske kan påverka honom till nästa, till andra veckan.
Ja, det är
ja,
sant.
För du är ju borta två gånger.
Precis.
Ja.
Så jag kommer ju hem dagen innan vi spelar in nästa gång. Eller den, alltså om 3 veckor då. Shit. Så att, ja. Mm. Så det går säkert bra, skulle jag tro.
Ja, nej, men det går säkert bra.
Mm. Frida, du hade stött på något aprilskämt, va?
Ja, gick ni på några aprilskämt, eller?
Nej, jag var ju i Berlin, så jag vet inte. Jag förstår inte
jag
tyska.
Jag var i Berlin, ja, där är man ju immun mot aprilskämt.
Ja, för jag förstår inte tyska, så om folk skämtar med mig så vet jag ju inte om det.
Nej, tysk humor är ju känd annars. Men... okay, ja. Jag såg ett väldigt roligt klipp från Food Network- Mm-hmm. som jag var tvungen att lägga ut på min egen Facebook-feed, för att det var ju så uppenbart
att de, alltså de lägger upp såna här videos när man ser snabbspolar när de gör recept. Alltså de visar hur man lagar olika rätter. Det är ju väldigt populärt numera. Det finns ju mycket sånt som helst. Och det var en helt så här vanligt, alltså så här en sån där cheese, alltså sån här, vad heter det?
Ja, den här brödgrejen. Ja.
Så de börjar med
att spy när jag såg den.
De delar limpa på längden och sen så smetar de på massa majonnäs och sen rev de bort all majonnäs. Och sen bara fyllde de den med så mycket ost som skulle kunna liksom sänka en elefant. Och sen smälter de hela den här och börjar riva isär allting. Så det såg helt bisarrt ut. Folk säger bara, åh, det här ser ju helt... Det var jättemånga som trodde att det här var på allvar. Liksom.
Så det var, jag trodde fan att du delade den där seriöst.
Jaha, nej, det var... Jag tyckte det var ganska uppenbart att du var på skoj. Men...
Jag bara, vad fan David, du är lite väl hungrig. Det ser asäckligt ut.
Ja, det såg... Jag gillar ost, men inte kanske den mängden.
Nej, jag älskar ost, men efter den där så... Ja, jag vet inte. Blev nästan vegan av att se den där.
Ja, exakt.
Inte gott ut.
Nej, jag såg Google brukar göra bra saker och det hade de gjort i år också. Ganska roliga.
Det såg jag inte.
En Google Gnome bland annat. Som Google Home fast för trädgården.
Jaha.
Jätteroligt.
Men jag såg ganska många, de flesta var väldigt så här, uppenbara. Olika företag som har produkter typ så här, nu finns det duschkräm med Delicato Bombs lukt och sådana där. Känns som en klassiker och Dumle ketchup och jag vet inte allt vad det var. Men det var en som jag som kom till mig via en Google Alert som jag har på spöken. Och då fick jag som ett pressmeddelande. Och stod det så här, dold inneboende kan ses som dolt fel, och så var det från fastighetsbyrån. Och jag vet inte vad det var, men det var nog någonting att det var ett pressmeddelande och att jag liksom inte fick in det i mitt flöde utan
fick nästan in i söka mailen, upp det själv. Liksom.
Ja, precis. Det som gjorde att jag bara att jag slog av mitt kritiska tänkande och bara köpte allting liksom. Och det handlade om att Anticimex har fastslagit att spöken kan ses som ett dolt fel. Och det var inte bara att det stod så, utan det var verkligen det var en lång berättelse, det var liksom namngivna personer och det var liksom punkter med varför det faller in under den här dolda fel, ja, bla bla bla. Det kändes väldigt det var ett ganska... Jag vet inte vad jag ska tycka om det här. Det var nästan lite för bra. Jag menar, när det är Dumle ketchup, det känns som att ja, men ingen går på det där. Men det här undrar jag så här, om inte folk ändå gick på.
Ja, du höll på att göra det.
Alltså, jag gick ju på det. Det gjorde jag. Det var först när jag tänkte så här, ja, det här var ju lite sjukt. Det här ska jag ta upp i Kvack. Och så liksom, när jag skulle lägga in den så bara gick jag in och kollade så bara, vänta nu, när skickades den här ut? Okej, 1 april 0006. Men ja.
Jag såg en grej jag såg som jättemånga gick på. Av de jag såg alltså var att ni känner säkert till George Takei. Och han la ut en länk till en nyhetssajt som det, och då hade liksom han då och nyhetssajten gått ihop och gjort en fake story om att han ska kandidera till amerikanska kongressen. och det är ju en sån grej. Han är ganska politiskt engagerad och så det är sånt där som känns alltså att det var inte alls osannolikt. Där kan jag säga, där tänkte jag på en gång att ja, okej, ja, men det kan säkert bli jättebra. Sen bara men sen visade det sig då såklart. Jag skrev då på en gång, jag kommenterade det här när folk la ut på en annan ateistgrupp då, att det här kan bli bra som helst. Jag bara, vilken dag är det idag nu igen liksom. Och sen så sa han ju dagen efter då att det var på skoj då. Men det är också en sån grej som...
Men då blir man ju besviken istället.
Ja, exakt, för att det är ju många som tycker då att ja, för han är väldigt vettig, han är en otroligt vettig person och har väldigt vettiga värderingar och så här, så att det hade nog passat väldigt bra tror jag. Det blir nästan lite, folk blir så här, ha, okej, okay, ja, då är ju synd.
Ja, det är tråkigt när man känner så om att april skämt att det är så här, jaha, det var ju tråkigt. Fy fan, jag insåg just en grej när jag kollade den här spökartikeln som jag hade. En av anledningarna till att jag tyckte att det verkade rimligt var ju att så här, annars är det så här hittepågrej, då känns det som att alla heter typ så här Emil Svensson eller så här namn som är svåra att googla rätt på som bara lätt att hitta på. Men den här var ett så här Nabal Tsong. Jag bara så här, okej, det är någon thailändare eller någonting. Nej, det är Ghost Laban baklänges.
Ja, det är bra. Spöket Laban.
Hatten av till fastighetsbyrån, ja, det var bra.
Det var avancerat. Vi ska kan kommentera en grej också. Vi har fått en kommentar på bloggen, eller på, ja, på vår hemsida som är effektivt en blogg. På avsnitt 213 när vi pratade om de här, vad heter det, familjen från Norrköping som ska ut och missionera till det här, de här som, ja, kör de här flygplanen. Och då är det faktiskt så, och det här tycker jag ju, det är väldigt skoj när lyssnare hör av sig och vet om grejer, om folk och saker vi pratar om. När vi liksom på något sätt får en kontakt med det vi pratar om, tycker jag det är väldigt bra. Då är det Albin då som hör av sig, och då visar det sig då att Albin är kusin med den här pappan i den här familjen då som ska ut. Han skrev ett väldigt långt och väldigt detaljerat inlägg. Jättestort tack Albin för att du tog dig den tiden. Såklart, och vill man läsa hela det här inlägget, vi behöver inte läsa upp det här i och med att det är så pass detaljerat och långt, men man kan få väldigt gärna gå in på quackio.se och läsa det här på avsnitt 213, för att det beskriver mer av det här.
Jag tyckte det var jätteintressant.
Ja, absolut. Jättebra inlägg. Albin är själv humanist och beskriver sig som realist och ateist då. Så han är uppväxt då i Tanzania och har jobbat, har missionärsföräldrar då, som jag förstod det här, och är uppväxt då med den här pappan i den här familjen. Och som man säger då, så har det odlat fram då den här empatin och det här, den här kontakten då med de här människorna som lever i sån extrem fattigdom. Och han skriver då, kontentan är mer än att han skriver så här, och jag kan läsa upp en liten stycke. Jag tror ni har fel i att om man skulle plocka bort spridningen av det kristna budskapet då, inom citationstecken, så skulle denna typ av verksamhet upphöra. Ni säger då att det inte skulle vara lika intressant att hjälpa till längre. Jag tror ni är fel ute. Jag tror dessa två saker inte har med varandra att göra. Empati och hjärnspöken har inte med varandra att göra. Empati för andra människor som har det svårt ligger nog ganska djupt i oss. Evolutionen har nog format oss till att vilja ta hand om varandra. Hjärnspöken och viljan att tro på något som inte är sant är nog tyvärr bara en bieffekt. Och i sig så kan jag säga att jag håller med Albin där. Jag tror inte heller att exakt de här människorna som jobbar med det här och ser det här, om man drog bort det här, att de skulle säga okej, men då skiter jag i alla som gör det här, alla som lider. Men däremot så är det ju, om man säger på en mer övergripande plan, så kan man ju ändå konstatera att kyrkans primära drivkraft är ju att sprida kristendom, och det är även kyrkans primära funktion. Och skulle kyrkans möjlighet att sprida de här sakerna i det här, på det här sättet, begränsas eller helt försvinna, så skulle ju också med det då intresset för att göra det här helt försvinna. Så att de som jobbar med det här får ju den här empatin och så när de jobbar med det på plats, när de ser den här fruktansvärda misären och känner att de vill göra någonting. Så känner nog alla människor. Och även om det här då skulle ryckas bort, den här möjligheten skulle försvinna, så skulle man nog känna sig manad att fortsätta med det. För det finns ju gott om människor som gör det, även fast de inte är troende. Men om man ser på ett, jag tror mer, om man inte tittar på individer och säger att ni som jobbar, ni som är där nu, skulle inte göra det här om ni inte fick dela ut biblar. De som är där kanske skulle göra det. Men på sikt, om kyrkan inte fick, som sagt, att göra den här spridningen, så har jag väldigt svårt att tänka med det. Så att, ja. Men för att jag vet faktiskt inte, är kyrkan involverad i saker där de inte har någon som helst möjlighet att sprida sin tro? Tveksamt. Alltså om de är på den här skalan. Jag kan inte komma på något sådant exempel i alla fall. Det kanske finns exempel på det. Det vore intressant att veta ifall det finns sådana ställen där kyrkan helt enkelt inte kan sprida sin religion men ändå är engagerad. Men ja, man ska ju inte med det ta ifrån människor det utmärkta och suveräna arbete som de gör. Så att jag ser absolut inte ner på människor som är ute och hjälper till där det behövs. Och det pratade vi också om, att det här är en sån sak som är lite, man kan vara lite kluven till. Va?
Ja, precis.
Man är ju inte emot hjälpen de ger och det stöd de ger och det som de bidrar med, såklart. Men,
nej, och inte de liksom enskilda personerna heller.
Nej.
Har jag inget intresse av att hoppa på.
För nej,
det,
precis.
Jag tycker inte att det är de som har gjort fel. Och det är ju Albin inne på också, att det är liksom inte deras fel att de har blivit drabbade av hjärnspöken.
Nej, som exakt. Man
säger
exakt.
Det. Nej, precis.
Nej, och där är det också då, ska man se det som ett problem, så är det också ett problem att man faktiskt sprider hjärnspöken i världen med såna här medel.
Absolut.
Men oavsett, återigen stort tack till Albin för det här inlägget, och jag tycker att alla kan gå in och läsa.
Verkligen, det var intressant att se någon som har den här bakgrunden.
Ja, exakt. Det är alltid intressant. Ja, Henrik, du hade också stött på något inlägg, va?
Nej, vi har faktiskt fått en kommentar på mejlen som börjar så här: ursäkta att jag stör er, jag har faktiskt inget tips. För det är till vår adress som är tips@kwaku.se. Jag har faktiskt inget tips, men hoppas att det är okej att använda denna adress även till en liten kommentar angående ert senaste avsnitt. Mot slutet av programmet diskuterar ni en insändare angående användandet av signaturer kontra riktiga namn i just insändare. Den här åsikten, att det är viktigt att skylta med sitt riktiga namn, kommer oftast från människor med namn som Stefan Johansson eller Johan Svensson, och som inte riktigt förstår att det faktum att deras namn är så pass vanliga ger dem ett anonymitetsskydd som andra inte har. Hoppas att ni förstår vad jag menar. Och det gör vi helt klart. Vad jag däremot inte vet är om Alexander vill att vi ska säga vad han heter eller inte. Nej. Oj, nu sa jag det. Ja.
Taskigt.
Han har ett ganska vanligt namn han också.
Precis.
Nej, men det är helt korrekt.
Mm, nej, men det är en riktigt bra poäng som vi inte tog upp där. Att bara ett namn räcker ju inte alltid för att identifiera någon, om man säger så.
Nej, och som vi sa också, att det, även om det får på något sätt en legitimitet när man anger ett namn, så vet vi ju inte alls om det namnet stämmer. Så Anders Pettersson, jaha, det betyder ju ingenting egentligen.
Nej.
Så att, ja.
Mm. Nej, bra kommentar. Och absolut. Även om vi inte har en kommentarer @kwaku.se, så man kan använda tips till kommentarer och till gnäll och vad man nu vill.
Allt möjligt.
Nej, inte gnäll.
Nej, okej, inte gnäll.
Okej då. Om du fortsätter gnälla så.
Ja, precis. Ja, ja, vi kör väl igång då. Mm. Vi börjar då med den 21-åriga, det här är lite, ja, det vi pratade om nyss. 21-åriga missionären Matthew Lane Durham, som jobbade tills för ungefär ett år sedan på ett barnhem för övergivna barn i Kenya. Nu kommer han dock inte tillbaka dit på ett tag, för han har dömts till 40 års fängelse för att ha förgripit sig på 4 barn, 3 flickor och en pojke.
Spännande.
Ja. Okej, nu hatar jag verkligen alla människor i världen.
Ja, det är helt rätt. Enligt rapporter så har myndigheterna i den ryska republiken Tjetjenien arresterat mer än 100 män som misstänks för homosexualitet. Och enligt dessa rapporter då ska 3 män ha mördats än så länge. Påstår man att kyrkan inte skadar någon längre, så är det ju bara att peka på deras korståg mot bland annat homosexuella, och det offer denna jakt skördar varje år.
Suck. En YouTube-video påstår att man hittat en mur som sträcker sig runt hela planeten. Alltså planeten jorden. Den här Trump-president-saken har väl någonting att leda upp till då? Mm. Eller så är det faktiskt bara så att det är en artefakt av hur bilderna i Google Maps sammanfogas. Alltså, när de säger att de har funnit, menar de att de har sett det på Google Maps. Alltså, dyka ner och kolla. Nej, varför ska vi göra det? Bevisen finns ju där på bild.
Ja. Ja, man kan hitta allt möjligt i dålig kompression.
Ja.
Tycker katter egentligen om människor, eller är vi blott verktyg de använder för att säkerställa jämn tillförsel av näring? Ny forskning pekar på att katter faktiskt verkligen tycker om människor. Mycket mer än vad man tidigare trott. Tester visar att katter hellre umgås med människor än någonting annat. Faktiskt också hellre än att äta mat. Samt att det här också gäller alla katter, oavsett om de är vana med att umgås med människor eller ej. Lite intressant.
Vad gulligt.
Och den brittiska sjuksystern Sarah Coote fick sparken från sitt jobb när det blev känt att hon sa till cancerpatienter att de hade en bättre chans att överleva om de bad till Gud.
Vad fan.
Efter 8 klagomål fick sjukhuset nog, och Sarah själv försvarar sig med att hon aldrig avsett att försöka pådyvla andra sin tro. Och det kan man ju säga, det gick ju så där då. Mm.
Man får ju ändå försöka tänka att okej, tänk själv om man hade en så enkel lösning. Om man verkligen trodde att det här är lösningen. Ja, och den är så enkel.
Ja, och det är lite den sitsen som egentligen alla de här, om man har homeopati eller vad som helst.
Absolut.
Är man fullständigt övertygad om det, så vore det ju faktiskt mer eller mindre omoraliskt att inte informera om det. Ja. Men det är kriget.
Precis. En polarforskare skriver i The Guardian om hur hennes data censureras av Trump-administrationen. Alltså saker tas bort och försvinner, ungefär som polarisen.
Mm. Och sist men absolut inte minst då, professorerna Mikael Olausson och Sukitra Holgersson vid Sahlgrenska sjukhuset har dömts för forskningsfusk, där de opererat in stamcellsbehandlade donerade vener i 3 patienter utan att ha några av de tillstånd som krävs för att göra detta på människor. De har också publicerat felaktig information i två medicinska tidskrifter rörande dessa ingrepp. Det är mycket bra att rent livsfarligt fusk som det här upptäcks. Och det är någonting som vi kanske kan tacka Macchiarini för, så är det väl just det här då, att det kanske granskas lite hårdare nu vad forskare gör än vad de gjorde innan.
Ja.
Ja. Var det här, skedde det här efter, alltså utförde de här ingreppen efter Macchiarini-skandalen?
Ja, det här har pågått under ett tag. Det fram till juni 2013 så höll de på, det är alltså på barn då som de har gjort de här tre operationerna.
Okej.
Okay. Så en flicka bland annat då, en 9-årig flicka, hon kommer behöva livslång övervakning efter den här, efter det här ingreppet.
Mm. Fräscht.
Mm. Så ja, det är lite speciellt. Det har ju varit en, vi ska över till diskussionsrunden först och främst. Det har ju nyligen varit en liten kontrovers, om man säger så, i USA. Det är så att de röstade igenom ett lagförslag i kongressen då. Republikanerna i kongressen röstade igenom ett lagförslag som gör att ISP då, alltså internetleverantörer, får rätten att sälja kunddata. Oj. Till företag. Och inte nog med det, de kan injicera i, alltså annonser och så i HTTP-trafik, och injicera också såna spårningscookies då. Och de här cookiesarna då kan inte ses, de ses inte av användaren. Och det här är alltså någonting som har under Obama då har varit förbjudet, och nu har man dragit tillbaka en sån här FCC, Federal Communications Commission då, deras guidelines för vad man får göra och inte får göra. Så surfhistorik och surfdata nu är alltså någonting som går att köpa för företag, och man kan köpa det på utvalda.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Personer till exempel då.
Hurra.
Då är det så här att då har det kommit en aktivist in i bilden, som det ibland kan göra. Ni vet när det kommer sådana här grejer, när de säger att jo, men nu ska vi ha böner här vid öppnandet av domstolen och så här, och så kommer det någon satanist och säger att ja, men då kan jag ha en bön, och så måste de säga okej då. Sånt tycker jag är bra. Det är en perfekt typ av aktivism faktiskt. Och då finns en aktivist som heter Adam McElhaney, som han bor i Chattanooga i Tennessee, och han tycker att det här är en väldigt viktig fråga. Såklart, det är en väldigt viktig fråga att man är privat, alltså, och att man har möjligheten till anonymitet. Det finns ju gott om skäl till. Vi har pratat om det här tidigare, med om man ska vara anonym på nätet. Och jag står fast vid att jag tycker man ska kunna välja själv att vara anonym. Och jag ska också kunna välja själv hur min interaktion med andra som väljer att vara anonyma ska se ut. Det tycker jag.
I och med att man har så mycket del, alltså man har alla sina delar av livet online. Ja. Alltså allt från privata till företagsgrejer, det känns ju väldigt konstigt att allt det ska vara öppet för vem som helst att köpa. Ja.
Och nu är det så här då att han har, Adam då har tagit tag i det här, och han gör, kan man säga, då, den bästa sortens aktivism även här då. Han har startat upp ett projekt som heter Purchase Private Internet Histories, där han samlar in pengar. Och vad är det då han ska köpa? Jo, han ska köpa surfhistoriken för alla senatorer som röstade igenom det här.
Fy fan vad bra.
Han kommer alltså köpa surfhistoriken för alla lagstiftare, alla kongressmän och alla executives, alltså det måste ju äntligen då vara företagsledare som beblandar sig i det här då, och deras familjer, och göra dem tillgängliga på searchinternethistory.com. Och så han säger everything from their medical, pornographic to their financial and infidelity history då.
Mm.
Så allting de gör ska han köpa och publicera här.
Jag ser att han har haft någon omröstning om vems historik de ska köpa först. Såg jag på den här sidan.
Mm. Ja, precis.
Och Paul Ryan vann 35% av det.
Ja, det förstår jag. För då är det ju så här att han tänkte så att hans mål här var att han tänkte då att förhoppningsvis så kan jag samla in $10,000. Och han fick $54,446 ganska snabbt. Jag vet inte hur mycket han är uppe i just nu. Jag vet inte om vi har någon räknare på sidan här. Man kan donera här i alla fall.
Jag ser här. Oj, stämmer det här? $202,421.
Ja, det stämmer säkert. Ja, så han får lite...
Men det är ju rätt galet.
Han får lite kapital att köpa internethistorik för, kan man ju säga. Så ja, vad tycker ni om såna här, den här typen av aktivism? Är det här rätt sätt att göra det på? Eller, för jag menar, en vanlig aktivist kanske inte kan göra så mycket annat egentligen.
Framtiden får väl utvisa om det har liksom någon effekt. Det är roligt och det blir en snackis ganska mycket bland de som redan håller med, om man säger så. Hur mycket verkan har för de som man försöker bevisa en poäng för, vet jag inte.
Nej, det får vi se. Ja,
jag hoppas att det funkar. Alltså, jag tycker att det är jättebra och kul, men frågan är faktiskt fortfarande lite, vad har det för värde i det långa loppet?
Ja, det jag tänker alltså, som en direkt effekt av det, är ju det att ganska många av de här lagstiftarna kan se det här som att de kanske har svårt att se vad den konkreta effekten av det blir och det man röstar igenom. Och det här visar ju det ganska tydligt. Och sen kan man ju tänka så här då, att det är en väldigt allvarlig fråga, att man kan köpa och sälja den här informationen hur som helst. Och sen kan man ju tänka så också då, att är det rätt då att blanda in deras familjer i det hela? Det är egentligen det som jag tänker som den största punkten i det här.
Ja.
Eftersom det är, han säger ju här att han tar ju med dem i det här också, så att familjer och så. Och jag kan ju säga att skulle någon i min släkt, någon nära släkting till mig, rösta igenom en sån här grej, och det gjorde att mitt privatliv alltså kompromissades på något sätt, så skulle jag vara ganska förbannad på den personen som har röstat igenom det, men också på den som aktivisten som köper informationen. Men å andra sidan så är ju den informationen öppen och tillgänglig för vem som helst att köpa under den här lagstiftningen. Och göra vad man vill med, uppenbarligen. Jag menar, han gör ju det här inom lagens gränser, så att det här visar ju om inte annat också hur problematiskt det här är. Så att den största, om det är någonting som jag har emot det, så är det just den här familjegrejen. Men jag förstår vitsen med att göra det också, för att det är en väldigt viktig fråga.
Ja. Det är just det som är det stora problemet med en sån här lagstiftning.
Ja.
Och då, alltså, det kanske måste till det då, för att man ska se, alltså, att någon faktiskt drabbas av det på det sättet, som är oskyldig, som är på den sidan av det, för att man ska inse.
Och då kan man ju också tänka så att det är ju, som sagt, han gör ju det här helt lagligt, och det är ju det som är problemet. Det är det han vill komma åt också. Han vill ju inte att det här ska gå att göra lagligt. Så att på det sättet så är det ett väldigt bra sätt att exponera det hela på och säga att jo, men det här är den konkreta effekten av en sån här lag. Så att jag tycker det är en intressant, som sagt, en väldigt intressant typ av aktivism. Och det är en väldigt fredlig sån, att man använder såna här saker precis på det sätt som
som det är tänkt.
Ja, men precis, att man säger, vi vill göra så här, okej, då gör vi så. Vi gör som du säger. Då har vi en satanist som öppnar i domstolen.
Ja.
Så det är,
Det är väl jättebra.
Ja, det är som sagt, det är fredligt och det är lagligt och det är, ja.
Ja, jag hoppas det går hem på rätt sätt.
Ja, vi får väl se. Vi har säkert anledning att återkomma till det här, för att det är väl få någon form av effekt när vi tänker på, som sagt, hur mycket han har samlat in. En kvarts miljon dollar är ju inte fysiskt att samla in på några dagar.
Ja, det är bra jobbat.
Ja, det är väldigt bra jobbat. Sen har han ju fått ganska mycket press också då, såklart. Men det bidrar ju självklart. Ja, vi ska gå vidare. Och då är det så här att ni kanske känner till John Hopkins. Är ju ett cancerinstitut i USA. Mm. Som bedriver väldigt mycket forskning om cancer och har väldigt mycket expertis på det här området då. Nu har de gjort mer forskning och släppt en uppföljningsstudie. De gjorde en studie tidigare som blev väldigt uppmärksamma, där de tittade på orsakerna till cancer. Och den här studien fick en del kritik som vi ska gå in på om en liten stund. Men...
Mm. Jag kan först kritisera en sak. De heter Johns Hopkins, inte John Hopkins. Så Johns Hopkins.
Johns Hopkins, ja. Bra.
Vilket är väldigt förvirrande.
Ja, det är sant.
Det var liksom,
varför? Ja, gud.
Det skulle nog kunna vara så att Johns är ett efternamn, skulle jag tro. Att det är två personer. Jag gissar bara. Det fullständiga namnet är Johns Hopkins Kimmel Cancer Center. Så att det är kanske tre efternamn där då. Men Johns Hopkins är ändå det som de flesta har talat om. Men nu är det så i alla fall att de har gjort en uppföljningsstudie till en tidigare studie. Och vad man har kommit fram till då, man har tittat på vad är det cancer beror på. Och det här är någonting som är intressant för många, eftersom det pratas väldigt mycket om, alltså cancer är ju ett samlingsnamn som de flesta känner till för jättemånga olika typer av cancer, alltså många olika typer av sjukdomar egentligen. Eller det är i grunden samma sak, alltså med celler som replikerar eller kopierar sig och delar på sig, och så blir det fel. Mm. Men då är det ju ganska stor kontrovers, och vad är det som leder till det här? Och det som det ligger väldigt mycket fokus på i samhället är ju allting man kan göra själv för att inte få cancer. Det är ju alltså otroligt mycket nyheter om det här. Och vi matas konstant med information om att om du solar, om du äter chips, om du äter grillad mat, om du äter, alltså allt det här som man själv
man
gör.
Pratar mobiltelefon.
Ja, allting man själv gör för att dra på sig cancer. Och vad de har kommit fram till då är att det här, dels då, så är det så här att det här skiftar jättemycket. I fallet prostatacancer så är det så här att 95% av fallen så beror prostatacancer på att DNA kopieras felaktigt. Mm. Och det är ju alltså det som händer vid cancer, att du har alltså DNA som kopieras och det blir ett fel där i. Och vad som i regel krävs då är att DNA, det DNA som har de här cancergenerna som man kallar dem då, när de kopieras felaktigt flera gånger, det räcker alltså i regel inte med en felkopiering så får man, så bam, så får man cancer, utan det krävs flera felkopieringar. Men det är det som krävs då. Men det är alltså så att i fallet prostatacancer så är det i över 95% av fallen så är det alltså bara med DNA-replikering att göra. Det är ingenting man kan påverka själv. Mm. Så att det har ingenting med livsstil att göra, det har ingenting med kost, ingenting sånt. Och tittar man i ett snitt då, så är det så att 65% av cancer, av den cancer som vi människor får, sker av, vi ska se det, alltså 66% var det, av alla cancer, okay. Det är massa siffror här, sker helt enkelt av slump, för att våra gener replikeras felaktigt, och då får vi de här. Så tittar man som sagt då på ett snitt på alla cancerformer, så är det så. Och då är det alltså 29% har miljöeffekt, alltså på grund av miljöfaktorer, och det kan vara saker vi gör eller saker vi utsätts för i naturen eller ja, i vår miljö. Och 5%, bara 5% ska man säga då, är ärftligt. Kommer av ärftliga faktorer. Man har ärvt den här genen då, helt enkelt. Och det här då kritiseras då av vissa forskare. För att man säger då att det här då skulle göra att folk blir mindre benägna att äta hälsosamt, leva hälsosamt. Men då kan man ju tänka då, de forskarna argumenterar ju själva då för att det här är tillräckligt stort. Alltså att 29% har med miljön att göra. Det är en tillräckligt stor faktor för att man ska vilja minimera den själv.
Mm.
Och det är ju rimligt.
Men sen så, är det, och så, forskning är ju nu, alltså det,
ja, den är ju värdeneutral.
Den visar, det har ju inte liksom, det ska man ju inte styra över beroende på vad det kan ha för potentiell psykologisk inverkan på folk.
Nej,
datan sen, talar ju sitt språk och den måste man väl ändå få presentera. Det ska inte kritiseras för att det kan få folk att vara på ett visst sätt. Det är ju ett PR-problem i sådana fall.
Jag tror det där har väldigt lite effekt på hur folk beter sig åt höger eller vänster faktiskt. Det är liksom, man gör så mycket små val i livet och det är inte som att man står varje gång, om det nu är, man ska välja chips eller morotstavar, så det är inte som att man bara vilka ska jag ta, vad är jag mest sugen på? Nej just det, men det här kanske jag får cancer av. Alltså det, jag tror inte att folk tänker inte så. Folk röker ju för fan. Där kan vi snacka cancer liksom.
Ja.
Och där står det ju på till och med. Röker du här för cancer? Folk bara okej, okay, jag vill röka det.
Ja, i fallet just lungcancer så är det, då är, där är det 65% som orsakas av miljön. Mm. Av alltså saker man gör. Och 35% som har med såna här replication errors att göra. Då. Men det är ju så här ändå, måste man ju också tänka på att om vi inte har en korrekt bild av hur det ser ut. Om vi får för oss till exempel att ja, men det är 10% som beror på gener och saker som vi inte rår över. Och 90% som beror på vårat levern och sånt. Då går ju också viljan att skjuta till pengar vid cancerforskning går ju ner.
Mm.
Eftersom då är det väldigt lätt att tänka att ja, men de som får cancer får ju skylla sig själva. Det har de ju dragit på sig själva.
Ja.
Men får man en korrekt bild av det och säger att ja, men i de allra flesta fall så det är hela 66%, så kan vi inte göra ett dugg åt det. Ja, men då får man ju forska på de faktorerna. Ja, men hur kan vi lösa det då? Vad beror det på och hur kan vi lösa det?
Exakt.
Så att
man kan, i de fall där det faktiskt, alltså, där levernet faktiskt har en väldigt stor effekt på det här, som rökning då till exempel.
Mm.
Där, alltså, det vet ju folk om och det hjälper ändå inte. Nej. Så att jag menar, det handlar ju inte bara om den här vetskapen heller, beroende på hur man agerar. Det är inte det som påverkar, det är ju massa andra grejer.
Mm. Precis, för individen i sig så påverkar det ju inte på det sättet.
Nej.
Då kan man ju ha kognitiv dissonans och alla de här grejerna. Men ska man till exempel ha en cancergala där man ska samla in pengar,
Helt klart.
Då kan det absolut påverka folks vilja att ge till en sån här typ av forskning. Om man har bilden av att nästan alla som får det här får skylla sig själva, när det i själva verket inte alls är så. Och jag tycker heller inte att, alltså, jag tycker inte någon får skylla sig själv. Jag kan inte säga att jo, men du får ligga och dö för du har rökt i 20 år. Alltså det, nej, så kan man inte heller resonera. Men det är klart
men
att det finns.
Hade det funnits en lungcancergala så tror jag inte den hade gått lika bra som en bröstcancergala.
Nej, eller en barncancergala för den delen.
Nej.
Det är också sådär. Ja. Nej, men så är det absolut. Det tror inte jag heller. Därför är det viktigt med sån här forskning. Alltså att man vet vad saker beror på. Och alltså, så att man kan fördela sina insatser korrekt. Så det inte blir en, som säger, som en PR-grej bara. Att man ska, nu ska vi satsa på det här för att alla tror att det ligger till så här när det själva verket inte gör det. Så sån här forskning är jätteviktig.
Men var inte det någon, vilka var det? Det var ju någon cancerförening i Sverige som hade en sån kampanj. Kommer du ihåg det? Det var några månader sedan, kanske ett halvår sedan.
Det var ganska nyligen, ja.
Ja, den här säg nej till cancer.
Ja, precis.
Som de var tvungna att ta bort.
Ja.
Den anspelade ju på att liksom, ja, det du själv kan ta ansvar för, försöka göra sådana grejer så bra som möjligt så kanske du slipper cancer.
Ja, exakt.
Och den blev ju väldigt kritiserad och det var ju uppenbarligen med rätta då.
Ja, precis. Det var faktiskt ganska exakt ett år sedan som Cancerfonden hade det. Faktiskt nästan alltså, 2 dagar på ett år.
Aha, okay.
Så 5 april förra året så gick, står det i alla fall i tidningen Resumé att Cancerfonden drar tillbaka den här säg nej till cancer då. Och så utmanar dig själv och dina nära genom att säga nej. Ja. Precis som att det går. Ja.
Fan, var det ett år sedan? Mm. Okej. Ja, tiden går fort.
Ja.
Men ja, det är ju också en anledning till att det är viktigt att sådana här siffror kommer fram. Mm. Att det inte kan bli de här blame gamesen. Som ja. Man kan liksom inte köra med den. Det är inte schysst.
Nej, men exakt.
Om det allra mesta beror på andra saker. Och så ska man säga åt folk att själva liksom försöka ta ansvar för det.
Mm. Nej, men ska man börja skylla på folk, alltså, då kan man ju säga då att ja, men du bröt benet när du åkte skridskor. Vad fan stod det på ett par skridskor för? Alltså, det går ju att säga vad som helst. Eller att ska vi inte rädda folk som inte hade bilbälte på sig? Eller vart ska man dra någon gräns någonstans? Men det är väldigt lätt att peka på folk och säga till exempel att nej, men du är tjock så du är ohälsosam så du ska inte få läkarvård. Eller du ska, alltså, det är väldigt lätt att peka ut grupper och säga att ja, men du är rökare så du vill ju ha cancer. Alltså, så är det. Men jag tycker man ska hjälpa alla efter bästa förmåga. Så att, så är det. Ja, men intressant forskning i alla fall. Och jag tycker det var bra att det här var alltså en uppföljningsstudie på en tidigare studie de hade gjort som visade på samma tendenser. Då, så att då gjorde de en uppföljningsstudie för att bekräfta det. Och det visade sig att det fortfarande stämmer då, de här siffrorna. Så att, ja, det är intressant.
Ja.
Ja, vi hade ingen kvackjur den här veckan, men däremot en insändare, va?
Ja, det måste man ju ha lite då.
Ja, det är klart.
Typ en gång i veckan eller så.
Ja.
Jag hittade ingenting som var sådär så som det brukar vara, så det blev den här istället. Mm. Tack, Christer. Ett tack till Christer Olsson, kulturchefen i Trollhättan, för att du såg till att min päls tvättades. Den är nu vitare än någonsin. Välkomna till Innovatum, alla som läser detta, för att se hur fin pälsen är. Hälsningar haren.
Ja.
Ja, det var fint.
Det
var fint.
Någon som skriver under sitt eget namn. Det tycker jag ändå är fint.
Ja, men precis, det är starkt.
Nu... Förutom då att haren är en gigantisk staty som står utanför konsthallen.
Som uppenbarligen kan skriva insändare. Så att,
Ja, nej, men precis. Vi måste ju tro att det är så.
Ja,
den här bilden som är till insändaren, är den, alltså, är insändaren ironisk? För att när jag kollar på bilden så ser jag har en jätteskit ut.
Jag tror att det här alltså var innan den tvättades.
Ja, förmodligen.
Mm, okay.
Mm. Ja.
Ja, det var en cliffhanger.
Mm. Ja, absolut.
Verkligen.
Spännande. Ja, då är vi klara för den här veckan.
Ja,
inte en sekund för tidigt.
Nej, men precis. Och då är jag alltså borta och är tillbaka om 3 veckor. Så ni får väl ha det så bra så länge.
Ja, och du också.
Ja, och det kommer säkert gå bra för er.
Det kommer säkert gå bra för dig också.
Ja, förhoppningsvis går det bra för alla, inte jag.
Ja.
Ja. Och med detta då säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik. Hej då.
Lyssna på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackju.se eller på Twitter under kontot kvackju. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.